Precis, då kör vi. Podcast om affärsutveckling.
Hallå Helena.
Hej.
Hej, vi är i London.
Ja.
Ja, och faktiskt på samma hotell som vi var för ett år sedan.
Ja.
Minus en bar kan vi väl säga då.
Ja, baren finns ju där fortfarande faktiskt. Men vi är på andra sidan av hotellet nu i ett nytt rum.
Ja.
Det är lite skönt.
Ja, det är super. Och varför är vi då i London?
Ja, men för andra året rad så har vi åkt på Adweek Europe. Som är en samling seminarier och inspirationsföreläsningar för allt inom marknad och marknadsföring och
teknologi. Och
ja, vad ska man säga? Allt som rör bara marknad och företagsutveckling.
Och försäljning.
Och försäljning,
ja. Ja. Och det, man får väl säga att det är som en stor boost av vårt intresse för marknadsföring och utveckling av affärer.
Ja, verkligen. Det känns ju som att man åker hit och blir jättepeppad. Det är ju lite som, man blir nästan lite så här transtillstånd. Det blir lite samma sak som vi har pratat om innan när vi har pratat om så här kick-off och sån här, ja. Man blir så himla hypad och så tänker man så här, allt det här ska jag ta med mig hem och ska jag verkställa. Det är ju verkligen företag som ligger väldigt långt fram i kanske sin digitala utveckling eller hur de pratar med sina kunder och som har mångmiljonbelopp när vi pratar om, eller miljardbelopp när vi pratar om liksom marknadsföringsbudget.
Så på i tusenlappar.
Ja. Mm. Så att det är ju verkligen inspirerande att lyssna på vad de har att säga. Och man förstår ju att många svenska företag kanske framförallt har en inom, ja, framförallt inom B2B har en lång väg att vandra.
Ja. Vi har varit här några dagar och lyssnat på en massa seminarier. Vi gör en liten teaser nu här. För en lite längre podd. Vad har fastnat i ditt huvud så här långt?
Ja, alltså det är ju såklart då digital. Alltså det här att digital omfamnar allting egentligen. Mm. Och det är ju, man förutsätter ju att företag idag är digitala och gått från det analoga synsättet, så att säga. Så att det är dels digital, att det är där vi når liksom kunderna, det är där vi ska vara, det är där vi ska prata med våra kunder. Och sen så är det ju då mobile first, som jag tror det har sagts 5 gånger på varje seminarie.
Och vi har pratat om mycket det senaste året, har vi pratat jättemycket.
Precis, men ändå så känns det som att, alltså det är ju någonting som vi har pratat om jättemycket, men samtidigt känner jag när jag sitter här och alla säger så här, mobile first är framtiden, och så känner jag så här, men det är ju nutid, men det är också för, alltså, så det blir så här, det är någonting som händer just nu, men det är också liksom en framtidsspaning som kommer bli ännu större.
Mm.
Och det blir ju nästan lite så här, ja, det är ju, då, man funderar ju verkligen så här, vad är framtiden och hur kommer vi designa i framtiden? För man tänker ju redan nu i de banorna, och man tänker responsivt och det ska funka på olika skärmar och sådär. Men mobile first och verkligen utgå ifrån den lilla skärmen så att säga, det kommer ju förändra också vad det är för innehåll vi skapar. Till exempel att de har pratat om att text kanske inte längre är det ultimata, och att det finns en anledning till att vi har börjat prata mer i emojis och bilder och så vidare. Och att det kommer just från den här mobile first trenden. Och när man börjar titta på det så förstår man ju verkligen varför då nästa sak som video, som också har pratats jättemycket om den här veckan, att det kommer bara explodera. För att det är så lätt att konsumera på en lite mindre skärm.
Mm. Och det pratar man ju oerhört mycket, nu kommer jag inte ihåg alla siffror, men att videon tar ju över väldigt mycket i mobilen som ett media.
Precis, jag för mig att de sa att på YouTube så konsumeras 50% av innehållet via mobilen.
Ja.
På Facebook så var det ungefär 75%.
Mm.
Och på Twitter så är det 90%. Och på Snapchat så är det då 100% såklart.
Ja.
Så att det är såklart, det ser vi ju verkligen då utvecklingen, hur mobilen börjar betyda mer och mer.
Mm.
Och hur vi måste börja anpassa oss efter det, beroende på hur mycket man orkar titta på, hur mycket orkar man ta in när man tittar på en mindre skärm, hur mycket intryck kan det vara samtidigt på en och samma ruta så att säga. Hur snabbt kan man en bild röra sig, tänker jag sådana saker till exempel, om man då och hur långt kan ett innehåll faktiskt vara.
Precis.
Så det är vad jag har reagerat på. Men vad känner du? Vad har varit dina så här tankar?
Det är ju jättemycket. Och jag är också fascinerad av videoutvecklingen. Och man tänker ju, det kommer ju hända jättemycket där framåt. Men någonting som jag, om man drar lite mer åt business to business, inte för att video kan absolut vara business to business också, men en annan intressant föredrag handlade om influencer och hur ta någonting från bara uppmärksamhet till action. Och då hade man gjort en undersökning där man tittade just på influencer och vilka som var duktiga på att få action på saker. Och då delar man in dem i två grupper där man kallar dem för shakers and makers. Mm. Och skillnaden var där att shakersen kanske hade en extremt stort nätverk som man jobbade i, men skapade mycket mer, skapade uppmärksamhet men inte så mycket action. Medan makersen, det var de som hade passionen, kunskapen och jobbade kanske i ett mindre nätverk men var grymt duktiga på att det skulle hända någonting efter. Och det där kan jag känna är någonting som man absolut inom business to business behöver fundera mer kring. Vilka är, för då var ju diskussionen väldigt mycket hur samlar företag och brands, hur samlar de de här influencerna kring sig för att skapa action.
Ja.
Och det är ju enormt intressant just det här att förstå att det måste ligga kunskap och passion i botten för att det ska hända någonting.
Precis, och lära sig att använda kraften i det. Att hitta någon som kan... Säg att du bygger jetmotorer, att lära sig, eller att hitta någon som är riktigt nördig in i jetmotorer och som har skapat sig en följare som, eller en följarskara som också tycker det är intressant.
Ja.
Att hitta de personerna och faktiskt liksom kartlägga dem lite som ett B2B-företag och jobba tillsammans med dem och inse att det inte bara du som kan vara experten i samtalet.
Nej. Och det var man ju också i flera seminarier inne på att hur viktigt det är att hitta intresset, passionen i sin målgrupp. Vad är det man är intresserad av? Att inte fokuset ligger på produkten, utan att man, om det nu är jättemotorer, att det är det intresset man odlar, och sen är varumärket lite vid sidan om, precis, så att säga.
Och det tycker jag, precis som du säger där, så pratar de ju faktiskt om att hitta the pressure points. Eller liksom att man pratade om att man ska titta mer på när man analyserar sin målgrupp, att man börjar titta så här, men vad tycker de är intressant?
Precis.
Den målgruppen vi har, mm. och hur kan vi som märke eller varumärke eller företag mm. då möta dem i det?
Mm.
Och hur kan vi göra det till ett gemensamt samtalsämne som sen liksom organiskt då liksom flyter in så att, de känner att vi är där de är,
ja.
För att vi tycker om samma saker. Mm. Vi är båda tekniknördar, mm. eller vi båda älskar band,
mm.
eller vad det nu skulle kunna vara som man har gemensamt med mm. sin målgrupp.
Mm. Mm.
Och då kommer vi ju in på den andra saken som är att göra sitt brand eller sitt varumärke, att den ska bli mänsklig.
Ja.
Att man lägger till de mänskliga värdena. Och det mm. tror jag är lite det som alla har pratat om. Och det är lite det man gör när man säger så här, men du gillar det här bandet eller du gillar rock, vi älskar rock.
Ja.
Och så lägger man på liksom mänskliga känslor på det.
Mm. Och så går man egentligen, man fortsätter ju lite utanför själva varumärket. Det är inte,
och produkten.
Och produkten, ja.
Ja. För varumärket är ju med.
Ja.
Eller det flyttar man ju nästan med sig.
Mm.
Det är ju vad man bestämmer att det är.
Mm.
Och det pratar de ju om. Att det kunde ju i princip bli vad som helst. Bara det kändes organiskt och rätt för företaget.
Precis.
Och det handlar ju om vad de anställda känner. Mm. Är man en hög med tekniknördar, då känns det ju väldigt, och man har en målgrupp som är tekniknördar,
mm.
då känns det ju väldigt liksom lämpligt och naturligt att mötas i mm. det här att man älskar tekniken. Är man ett gäng som älskar mat och det liksom, målgruppen älskar mat och mm. det känns naturligt och det är någonting som går ihop med det vi står för. Mm.
Och det är väl det som egentligen kruxet i det hela. Att hitta det området som matchar produkterna och varumärket väl, så att säga. Att det här ska ju spela med varandra på ett bra sätt.
Precis.
För att du ska kunna koppla ihop intresset med
produkterna. Vi har ju hört lite olika exempel. Bland annat så hade vi O2 som säljer med mobiltelefoner. Mm. De pratade ju om att att tekniken var som ett syre och att de var där för att ge liksom möjlighet och teknik till alla på något mm. sätt. Det var liksom deras, det de hängde sitt liksom, vi möjliggör internet och teknik och sådär till alla.
Ja.
Sen så lyssnade vi samtidigt på Airbnb som ville göra världen öppen för 7 biljoner människor.
Mm.
Och att alla skulle kunna resa och uppleva kulturer, så att säga.
Mm.
Det var vad de hängde sin liksom sitt varumärke kring.
Mm.
Och som känns väldigt naturligt då, såklart, för Airbnb.
Mm. Men ja, och nu kommer jag inte ihåg vad det företaget hette, men de hade ju flera varumärken, bland annat Johnny Walker. Precis. Och där pratade ju han om väldigt intressant hur det har förflyttat sig utanför varumärket. Där Johnny Walker hade Progress som sitt värde, så att säga. Men eftersom målgruppen inte upplevde Progress på samma sätt efter alla finanskriser och så här, så fick de lite omvärdera.
Vad är Progress?
Precis. Vad är Progress, ja. Och att det mer låg på ett personligt plan.
Mm.
Och det är ju också intressant. Det betyder ju att det här, även om man kanske då har hittat ett värde som stämmer bra överens och som stämmer med målgruppen, så är det inte säkert över tiden att det funkar.
Och där måste man ju vara, återigen, mänsklig.
Mm.
Att varumärket andas förändring tillsammans med målgruppen. För så är det ju, att människor förändras över tid.
Mm.
Och då kan man ju inte som varumärke då, om man har lagt på en massa mänskliga filter eller värden eller vad man ska kalla det. Mm. Då kan man ju inte bara stå statiskt där och säga att nej, men det här är Progress för oss. För oss innebär Progress att vara duktig på jobbet. Utan Progress kanske är att ha bra relation med sin familj eller...
Mm.
Just precis. att man vågar omvärdera det allt eftersom man utvecklas tillsammans med sin målgrupp då.
Precis.
Man går igenom tuffa år tillsammans. Ja. Vad innebär det?
Mm.
Så, och det är jätteintressant. Banken hade ju som vision att de ville möjliggöra för människor att uppfylla sina drömmar och idéer.
Precis.
De hade också sett att det var många gamla som inom organisationen som halkade efter när tekniken kom in.
Mm.
Då började de utbilda.
Mm. Och det hörde vi om, kommer du ihåg det? Det hörde vi om redan förra året, de berättade baklis just att de gick ut och hjälpte äldre som inte förstod tekniken, inte klarade av med internetbank och så här. Och om jag inte kommer ihåg fel nu så sa han väl att de hade 12 000 medarbetare som jobbade inom hela Barclays, som jobbade med de frågorna nu. Allt från att man var på banken och jobbade och höll seminarier och workshop och sånt, men också att man åkte hem till kunderna och hjälpte till, ja.
Mm. Och då blir det så här, återigen, då kan man fråga sig, men hur ska man kunna, vad ska man hänga det på som bank?
Ja.
Men det kommer ju väldigt naturligt när han kom in på att ja, men det är ju för att vi vill lära folk att kunna använda våra internettjänster.
Ja.
Men det har ju kommit från ett helt annan plats.
Ja. Och det hade kommit internt, om jag förstod det
precis,
rätt. Så,
men det hade varit inifrån och ja, liksom spridits ut.
Mm.
Där man har sett ett behov för det här.
Mm.
Och det är ju väldigt tydligt, det är såklart jättemånga gamla idag som fortfarande begår med sin check till banken. Mm. Så att det, ja, så det
fanns. Men har du tänkt på det? Att allt, egentligen de dagarna vi har lyssnat nu, att mycket är ju att man förflyttar sig ganska långt ifrån produkterna.
Ja.
I resonemanget, och man, det är ju väldigt mycket, det är ju väldigt tydligt att det är the age of the customer.
Ja.
Att man tittar, hur kan vi nå fram till kunderna? Egentligen oberoende om man pratar värde eller om man pratar de digitala kanalerna, så handlar det ju enormt mycket att nå fram till kunderna.
Men det handlar ju om, det finns ju en enkel förklaring till det. Det är ju flödena. Att det händer så mycket idag.
Ja.
Vi blir så himla utsatta idag för olika intryck. Jag vet, det var nog ett halvår sedan nu. Men jag läste någonstans att vi klarar av att ta in typ 3000. Att liksom människan så här, tar till oss varje dag. Så att vi klarar av att smälta och bearbeta typ 3000 intryck.
Ja.
Men att vi
exponeras.
Vi exponeras bara via sociala medier innan vi ens kommer till jobbet och börjar så här engagera oss i någonting som vi får betalt för.
Ja.
Så har vi redan så här blivit utsatt för liksom hur mycket som helst.
Mm.
Och då att vi ska orka bearbeta någonting utöver det här som ligger bakom att man ska köpa en produkt. Det känns ju väldigt mycket begärt.
Mm.
Och det är väl därför då vi som vill sälja någonting, att vi måste anpassa oss så mycket som möjligt.
Mm.
Och det tror jag är ett skäl, liksom, att det händer så mycket. Nummer två tror jag det är att det kvittar vad du gör idag, så är du inte unik. Mm. Det finns miljarder alternativ, eller på säga.
Funktionalitet
är detsamma.
Ja.
Det kvittar om du köper en Mac eller en Dell idag. Mm. Det är i princip samma sak.
Mm.
Men det handlar om är, vilken person är jag?
Mm.
Så om jag köper en Mac, vad är jag för en person då? Om jag köper en Dell, vad är jag för person då?
Mm. Mm.
Det är så mycket som vad det säger om dig som människa och vad företagen har lyckats väva in i produkten egentligen.
Och i varumärket.
Och det är ju mervärdet.
Mm.
Och vad säger det om mig som människa när jag delar någonting på internet, är exakt samma sak egentligen.
Mm. Mm.
Så det är ju det att man vill väl väva in så mycket värden som en målgrupp vill ha på något sätt.
Mm.
Och det är ju det som är tricket, det är därför vi försöker hitta pressure points. Vad är vi? Vad är vårt gemensamma intresse som gör att du skulle vilja välja min tandkräm framför någon annans till exempel?
Precis. Oh, 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 oh Sen var det ju också intressant, som vi hörde i nästan ett av de första föredragen, som handlade om retailbranschen, där man hade uppe ett antal företag på scen som, där man har kommit enormt långt på att sälja via internet då. Det var bland annat ett skönhetsmärke som hade 85% av sin försäljning via internet. Och de pratade ju om att 80% av kunderna hade ju uppe mobilen i butiken. Att de olika kanalerna, för då är vi tillbaka till din mobilspaning där. Att de olika kanalerna går så in i varandra. Inte då, det finns kunder som handlar på internet eller i butik. Men just den här mixen, och att man då ser att de kunderna som använder båda kanalerna, de handlar också mer.
Ja. Så det är en framgångsfaktor. Var det inte också han som sa att det de kunde se är ju fler touchpoints, eller ni får ursäkta nu för att det blir så mycket engelska, engelska ord, man kommer inte på de svenska, men ju mer ställen där kunden har nuddat varumärket, eller vad man ska säga, har påträffat varumärket, desto och det känns väl kanske självklart när man säger högt, men desto mer troligt är det att det blir en affär, så att säga. Så har den gått in på hemsidan, gått till butiken, tittat på mobilen, gått in på Facebook, alltså så här, ju fler olika plattformar de rör sig emellan, desto
större chans är det att det blir en affär.
Precis. Mm. Och det kan vi ju diskutera då. Det var ett annat seminarium som pratade just om det här att idag att det finns ett sånt krav att vara på så många olika plattformar. Men också att det gäller att varumärket hör hemma på plattformen. Att det inte är automatiskt så att man bara ska lägga sig som en matta liksom. Att det inte är den bästa strategin, utan att man måste ha en unik strategi för varje plattform, och att man måste faktiskt skapa unikt content för varje plattform.
Ja, och det kändes ju lite jobbigt. Man såg ju det att och är du då på väldigt många plattformar, så blir det ju väldigt, väldigt mycket jobb. Och vi diskuterade ju lite tidigare här just om det finns plattformar som faktiskt ett varumärke, där målgruppen är på plattformen men varumärket kanske ändå inte ska vara där.
Ja.
Och vi kom inte riktigt fram till om det var, vi pratade om Pinterest till exempel, där som är mycket lifestyle och kläder och så här. Och då kanske du har din målgrupp där, men du kanske inte har en produkt som riktigt passar in på Pinterest.
Mm. Och det är ju frågan. Alltså det är ju, där känner jag mig jättetveksam. För kan du ha en målgrupp på ett ställe och en produkt som absolut, alltså jag tänker, är målgruppen där, så borde det ju kännas att det finns något sätt att, om din ultimata målgrupp skulle vara på Snapchat, att alla är där liksom, då tänker jag att det måste ju finnas något sätt att kommunicera din produkt eller vara på Snapchat som känns organiskt för den plattformen. Mm. Jag tänker att det handlar om anpassning.
Ja.
Men samtidigt tänker jag så här, det kanske inte alls gör.
Nej, eller är det så att vissa plattformar är så, du förväntar dig visst innehåll på vissa plattformar, så du är inte mottaglig för annat. Det här är någonting som vi kan fundera vidare på.
Verkligen, det är ju verkligen, man ska inte sätta sig i det att publiken känner att, eller målgruppen och människorna på plattformen känner, vad gör du här? Det blir ju, det blir disruptive, det förstör ju upplevelsen, och då blir det ju bara ett negativ som spam liksom.
Mm. Men det var ju, vi hörde ju båda de synpunkterna. Dels många som pratade om att de var på väldigt många plattformar för att det liksom genererade affär och det genererade uppmärksamhet när du korsade i olika plattformar och så. Och sen då å andra sidan så måste du använda huvudet och förstå hur ska jag använda mitt content på just en specifik plattform. Så det är inte helt, det är i balansgång.
Snapchat var ju väldigt tydliga med att de vill inte ha content skapade för andra plattformar på sin plattform. Utan skulle man hänga på Snapchat, skulle man börja annonsera på Snapchat, då måste du skapa innehåll för Snapchat.
Mm. Eftersom Snapchat är ett sånt typisk, hittills i alla fall, en kanal som mycket ungdomar använder. Kan du bara lite snabbt berätta vad det är för dem som inte...
Snapchat är en kanal där du kommunicerar genom bilder och filmer med dina kompisar.
Ja.
Och det är väl framförallt, skulle man kunna säga, så har du en ganska liten grupp som du väljer dem som du vill kommunicera med.
Ja.
Och det har ju varit väldigt populärt bland unga. Det var ju otroligt intressant. Det är många som tycker Snapchat är
en ny kanal. Ja, vad kan man göra med den?
Precis.
Och man pratade upp till 30 plus lite.
Och vi fick ju jättemycket, eller jag fick i alla fall väldigt mycket tankar så här, vad man skulle kunna göra, vilka typer av företag som skulle kunna hänga på Snapchat. Men som sagt, det han sa, och det håller jag helt med om, och det borde vi ta till oss ännu mer. Det är ju helt enkelt bara att vi måste skapa unikt innehåll. Nu har vi sagt det 3 gånger. Men det tycker jag är verkligen jätteviktigt, och det känns väldigt, det känns ju inte konstigt på Snapchat.
Nej.
Men ändå så blir vi ju lite lata att folk, man lägger upp samma saker på Instagram som Facebook och så vidare.
Men tror du inte?
Ändå så konsumerar vi det så olika.
Ja.
Så det är klart att man måste skapa unikt innehåll helt enkelt.
Och större skillnader. Men sen kanske det är också så att Snapchat sticker ut lite, kanske lite mer än att de andra kanalerna har blivit lite mer likriktade. Att det gör också att kravet på att det ska vara, att det ska tajma bättre med plattformen blir ännu högre. Skulle jag kunna tänka mig.
Ja, och sponsen i Sverige på Instagram till exempel släpptes ju ganska nyligen. Så vi får väl se. Det är ju en framtid vad som kommer hända där med sponsrat innehåll.
Mm. En sista spaning för idag då skulle ju kunna vara datasidan och hur man använder sig av olika data för att nå kunden bättre. Och där har det ju varit väldigt många som har pratat det här att du måste testa, att du måste gå ut och försöka och sen titta vilken respons du får och sen så justera utifrån det.
Ja.
Och det är ju en trial and error process för
att
hitta.
Och det kommer ju mycket från sociala medier, möjligheten att göra det.
Precis.
Att du kan leka lite verkstad. Och det känns ju som att vi har ju under många år pratat om big data, vikten att plocka in data från dina kunder. Men det har känts länge som att det är någonting som vi har samlat på hög. Vi har pratat om det här innan, att vi bara håller på och samlar på en stor hög och sen så gör vi ingenting åt det.
Det tror jag är en ny
position. Förutom att man behöver en avdelning som är social, så behöver man mer folk som kan tydliggöra datan. De pratar om vikten av att få in datan i grafer, så att det inte fastnar i Excel-dokument utan det kommer ut i tydliga grafer, tydliga staplar
som alla kan
förstå.
Ja.
För det är först då som marknadsavdelning eller social kan göra någonting av det.
Mm.
Så att det måste vi, fler människor som förstår sig på data, som kan data, måste in i processen.
Mm. Men man kan ju se på data på olika sätt också. Man kan ju se det på rent på för att förstå hur vi ska kommunicera med kunden, vad som fungerar, vad som inte fungerar, hur vi får bäst respons och så vidare. Det är ju ett sätt att se på data. Men man pratade också på något seminarium här hur viktigt det är att faktiskt lyssna på kunden. Att du har massa information i dina sociala medier, vad kunden tycker om dig, vilka produkter man tycker om och inte tycker om. Och där tog man ju upp McDonald's som ett exempel, att man verkligen försökte lyssna på kunden. Och
det var ju någonting som de hittade genom att bara titta. Gå igenom sina egna kommentarsfält. Mm.
Och där tror jag att man kan bli så oerhört mycket bättre också.
Verkligen. Att det inte bara blir att vi har sett din klagan.
Nej.
Utan att man faktiskt börjar sammanställa. När man har fått 5 protester på att en faktura inte funkar. Ja. Eller att kundtjänst inte är tillräckligt bra.
Ja.
Då måste företaget visa på action.
Ja.
Så att säga. Och det tror jag. Jag håller helt med dig där. Att det är en liten osynlig data nästan.
Ja.
Som vi inte tänker så mycket på. Men Nej. Det är ju faktiskt en data. Som blir väldigt tydlig. Som gör det tydligt vilka faktiska problem kan vi åtgärda för att göra nöjda kunder.
Ja. Och där är det ju, där behöver du ju egentligen ingen kompetens alls. Du behöver ju egentligen bara gå in och titta för att samla på dig kunskap hur kunden tänker.
Ja, samtidigt så pratade han som tog upp det här. Nu kommer jag inte ihåg vad han heter. Men han pratade just om det här också, att lära sig så att man kunde läsa vad är kunden inte säger. När de säger det här.
Ja.
Att man kunde alltså också se på undermeningar. Vad är det de faktiskt inte säger?
Ja.
Så egentligen behöver man vara bara analytiskt lagd. Ja. Skulle man kunna säga.
Det finns säkert supermycket. Och som du egentligen via de sociala medierna och kanalerna får du ju det gratis.
Ja.
Annars får du ju gå ut och fråga dina kunder. I det traditionella, analoga.
Ja.
Världen så att säga.
Precis.
Det känns lite som hjärnan kokar. Finns enormt mycket tankar efter några dagar på Adweek.
Ja,
och vi har ett antal gottiga seminarier till som vi ska gå och lyssna på.
Precis.
Och vi tänkte att vi skulle komma tillbaka.
Ja, vi kommer tillbaka.
Vi säger hej så länge.
Det gör vi.
Ja.
Ha det så bra.